Faders hjärta. Jag tänkte vi skulle titta på det. Och vi ska läsa från Lukas evangeliet, 15 kapitlet. En av de mer välkända berättelserna och liknelserna i Bibeln. Så jag tror många, kanske alla av oss, känner igen den berättelsen. Lukas 15, 11-24 ska jag läsa. Det blir några versar. Han sade, en man hade två söner. Den yngste sade till fadern, far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land. Och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort sig av med allt blev det svår hungersnöd i landet. Och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet. Och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt. Men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte. Hur många daglönare hos min far har inte mat överflöd. Och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom. Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom, omfamnade och kysste honom. Sonen sa, far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare, skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter och hämta gödkalven och slakta den så skall vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen och festen började. Herre, välsigna ditt ord på våra hjärtan den här stunden och hjälp mig när jag predikar och utlägger den här texten. Jag ber om det. Öppna våra hjärtan och våra sinnen. I Jesu namn. Amen. Amen. Läser man lite tidigare i det här kapitlet så är det två liknelser till. Faktiskt. En om det förlorade fåret och en om det förlorade myntet. Jag ska inte prata mycket om det, men jag vill bara nämna att det är tre liknelser här. Fåret, myntet och sonen som är förlorade. Fåret kan man säga att gick förlorad på grund av dumhet. Lämnade flocken och kanske var nyfiken på olika saker i livet. Och så gick det förlorat. Men herden sökte det förlorade fåret ända tills han fann det. Den förlorade penningen. Det var en kvinna som tappade en penning. Det var på grund av andra som orsakade att pengen kom bort. Så kan det också vara i människors liv. Att man kommer bort från Gud på grund av att andra människor på något vis orsakar det. Även om man alltid naturligtvis har ett ansvar själv också. Och den förlorade sonen, det kan man väl säga att var rent uppror, ren rebelliskhet mot fadern och föräldrahemmet som han drog iväg till främmande land. Så det kan vara olika orsaker att människor kommer bort från Gud. Och kommer bort även från församlingen om vi tänker så. Det kan vara olika orsaker. Okej, jag tänkte på fyra punkter. Och den första handlar lite generellt kan man säga om att det finns olika områden. Där det kan bli missuppfattningar eller uppstå missuppfattningar gällande Guds kärlek till oss som far. Och det kan påverka vårt gensvar när Gud närmar sig oss. Det kan skrämma oss en del, våra erfarenheter vi har med oss. Och när vi möter Guds kärlek i våra liv så kanske inte vi alltid är så mottagliga. Beror på våra erfarenheter. Det är det första vi ska titta på. Sen ska vi gå in och titta lite mer på själva liknelsen. Och jag vill nämna några områden väldigt, väldigt kort. Som det kan vara missuppfattningar. Auktoritet till exempel. Gud är en auktoritet. Vår himmelske fader är en auktoritet. Men har man med sig att man har haft en auktoritär, det är skillnad auktoritet och auktoritär, en auktoritär far som kanske har styrt och ställt väldigt hårt och man kanske till och med varit med om misshandel. Och det kan vara andra auktoriteter också. Det kan vara med skolan och det kan vara med andra man har växt upp med eller man har sett upp till. Det kan också vara i församlingen. Så kan det vara att man liksom lite rädd för det där med auktoritet. Man har svårt att ta till sig det. Man kan, skulle kunna säga att auktoritet är det positiva ordet och auktoritet. Om vi tänker på Gud här och även människor som har en auktoritet som är positiv. Så betyder det, eller man skulle kunna översätta ungefär så här. En förmåga att få andra att göra din vilja utan press, makt eller tvång. Att ha ett sånt inflytande att andra vill utföra det du säger. Det är ju någonting positivt. Det är inte att vara auktoritär, utan det är att ha en auktoritet som är positiv. Gud har en auktoritet som inger respekt. Men också kärlek och trygghet. Gud är inte auktoritär, men han är en auktoritet. Trofasthet är ett annat område som kan vålla problem. Kanske är man sviken som barn eller blivit sviken. Det kan vara frånvaro av en faders gestalt i hemmet till exempel. Därför har man svårt att lita på Gud och ta till sig att Gud är våran far. Men Gud sviker aldrig, talar Bibeln om, och det kan vi också se i våra egna erfarenheter. Han väntar på oss. Gud är alltid närvarande. Generositet är ett annat område. Många får aldrig höra hemifrån att man är älskad. Ofta är saker, prylar viktigare, i alla fall i våran del av världen. Och materialismen, den skapar kyla. Rör inte det där eller låt bli det där och så vidare. Kanske med all rätt ibland, men ibland kan det bli överdrivet. Och i vissa sammanhang så kan det bli att det materiella blir väldigt, väldigt viktigt. För Gud är jag just den älskade. Det är jag som är viktigast för Gud. Det är du som är den viktigaste. Det finns inga ting som är viktigare än dig och mig för Gud. Och Gud är inte snål, utan han är generös. Finns inga gränser för hans generositet. Tillgivenhet, fadersfamnen. Många kanske aldrig har fått en kram hemma. Därför har man lite svårt att ta till sig det där. Eller att komma att Gud välkomnar mig. Det är lite svårt. Sefania 3:17, profet i Gamla testamentet, säger så här. Herren din Gud bor hos dig, hjälten och räddaren. Han jublar av glädje över dig i sin översvallande kärlek. Det är Guds syn på oss. Därför kan vi uppleva det här med Guds faders famn. Den är öppen. Han älskar oss och han gläder sig över oss. Även om inte vi är fullkomliga på något sätt. Även om vi misslyckas, och inte minst den här liknelsen vi läste om den förlorade sonen. Faders famnen är alltid öppen om vi vill. Närvaro. Kanske våra föräldrar var närvarande men ändå frånvarande. Det kan vara så i vissa fall. Men Gud är alltid nära. Han sviker oss aldrig. Och Jesus säger till och med att våra hårstrån är räknade av vår himmelske far. Och det är ju inte att Gud är intresserad av någon slags abstrakt matematik eller något sånt där. Inte alls. Utan det talar om hans omsorg om oss. Han vet allt om oss. Precis allt vet han. Han känner oss mycket, mycket bättre än vi själva känner oss själva. Accepterande är också ett område. Det är ju väldigt prestationsinriktat i vårt samhälle. Man jämför sig med varann. Och det kanske även skett hemma i familjen. Och kanske till och med man har dåliga erfarenheter från föräldrar eller fadern hemma att man var jämförd med sina syskon och så här. Men Guds kärlek är villkorslös. Den är villkorslös. Löftena i Bibeln och välsignelserna, de är villkorade. Men inte Guds kärlek, den är villkorslös. Det är väldigt viktigt att se skillnad på det. Det finns löften i Bibeln. Det finns välsignelser som Gud vill skänka oss. Men då handlar det om att om vi följer så gör Gud det. Och om vi lyder honom, då kommer vi uppleva välsignelse. Det är en sak. Men kärleken är inte villkorad så, utan den finns där alltid. Även om vi vänder Gud ryggen, så älskar Gud oss i alla fall. Det där är väldigt viktigt att se skillnad på. Det har vi svårt kanske. Vi blandar ihop det där. Han förändras aldrig. Guds kärlek finns alltid. Och så kontakt tänkte jag på också. Det saknas ibland i hemmet en öppen och varm kommunikation. Det kan vara ett reserverat hem man kommer ifrån. En reserverad far kan också skapa en reserverad relation till Gud och andra människor. Men vår far i himlen är annorlunda. Kommer ni ihåg vad Jesus sa? Abba, fader. Abba, fader. Det betyder att vi får sätta oss i pappas knä, i Guds knä, och känna den här omsorgen och hans kärlek. Den relationen får vi ha med Gud. Det var lite svårt för människorna som lyssnade att ta till sig det, för de tänkte Gud på mycket, ofta på avstånd och väldigt mycket respekt. Så. Men Jesus sa att ni är välkomna att sätta er i pappas knä. Den kontakten får vi ha. Då ska vi titta bara lite grann kort här på liknelsen. Det är nummer två då, punkt två. Fadern älskade sonen tillräckligt för att tillåta honom att lämna hemmet. Det där är en väldigt viktig punkt. Han älskade sonen tillräckligt för att tillåta honom lämna hemmet. Han försökte inte tvinga fram en gemenskap mellan sig själv och sonen. För det vet han, visste han att var omöjligt. Det var en förståndig far. Och det är klart, det är ju en bild på vår himmelska far, den här liknelsen. Fadern sörjde naturligtvis i sitt hjärta att sonen ville lämna hemmet. Men han älskade fortfarande sin son. Guds kärlek förändras aldrig, sa vi. Han hade gjort allt för sin son för att han skulle ha det bra. Men han valde ändå att lämna hemmet. Och det var ovanligt på den här tiden att en far utskiftade arvet innan han var död. Det hörde inte till det vanliga. Så det var lite ovanligt så där i den här liknelsen. Men sonen hade fattat ett orubbligt beslut. Och ordanalysen i det här kan betyda ungefär så här. Att han förvandlade allt han ägde till kontanter för att kunna ge sig iväg. Han ville bara iväg. Han ville ut på äventyr. Han tyckte det var alldeles för trångt och instängt hemma. Hade han fått för sig. Även om han visste att han var älskad. För det var han. Det var ett kärleksfullt hem. Fadern hade säkert länge förberett sonen för vuxenlivet. Det är ju troligt. Och fostrat honom i Guds lag och den judiska traditionen. Vi får tänka, det är ju en liknelse. Men vi får spinna vidare lite i tankarna här. Men fadern, han ville ha sonens hjärta. Det var det som var det viktigaste. Inte lydnad på grund av regler och så vidare. Utan det var hjärtat fadern ville åt. Inte endast den yttre lydnaden. Press, hot och överdrivet hårda regler kan skymma Guds nåd. Och vi kan också bli formade in i en religiös lagiskhet. Kanske var vanligare förr, jag vet inte. Men många människor har ju med sig det även i våra sammanhang. Kuvas man hemma så kommer upproret antagligen förr eller senare. Även om många gånger kanske föräldrarna ville väl och trodde att man gjorde det rätta. Men jag tror också att finns kärleken där när man disciplinerar och fostrar. Då kan man vara ganska tuff. I vilket fall som helst. Men för barnen känner att man är älskade. Men när inte kärleken finns där. Utan det är mer kanske för att man ska visa upp något. Eller att det bara ska vara så. Man har ingen bra relation annars med sina barn. Då blir det väldigt, väldigt fel. Punkt nummer tre. Fadern älskar sin son så mycket att han varje dag väntade att han skulle komma hem. Varje dag väntade han. Väntade. Det är ett bevis på en kärlek. Han väntade på att sonen skulle komma till insikt. Att han själv skulle komma till insikt. Det gjorde han också. Och ibland tillåter Gud oss att gå den hårda vägen. Det är faktiskt så. Då kom han till besinning, står det, när han satt där och vaktade svinen och kände att han fick äta, det var grismat bara. Han visste hur bra han hade det hemma tidigare. Och det kan översättas också att han tog sitt förnuft till fånga, eller att han blev sig själv. Han kom till besinning. Och så säger han så här: jag har syndat mot himlen och även mot min far, säger han. Det var, som vi sa förr i tiden, syndanöd. Den heliga ande överbevisade honom om synd, rättfärdighet och dom. Han kände att han hade gjort fel när han lämnade fadershuset. Omvändelsen och nåden möter det här varandra. Han vände sig till Gud och så fick han uppleva nåd. Och den kärlek som redan fanns där, han fick uppleva den i sitt liv rent konkret. Han visste i sitt hjärta att han var älskad av Gud. Guds kärlek, det är som en magnet som drar oss till Gud. Har vi upplevt Guds kärlek någon gång i vårt liv, så är det som en magnet som vi aldrig kommer att glömma. Det finns där hela tiden. Och Gud har skapat oss sådan att i varje hjärta så finns det liksom en anknytningspunkt som Gud jobbar med. I varje människas hjärta. Då det blir det som en magnet som drar oss till Gud när vi har fått smaka Guds kärlek. Och han visste vad faderns kärlek innebar, den här sonen. Och Gud, han har stort tålamod med oss. Alltid stort tålamod. Och glädjen var obeskrivlig när fadern fick se sonen komma där. Han hade ju väntat hela tiden. Och på långt håll så får han se honom komma. Och så sprang han honom till mötes, står det. Och det berättas att på den tiden så sprang inte gamla män. Det var inte värdigt. Men han struntade i det. Han sprang i alla fall. Så glad blev han. Det ansågs ovärdigt. Men det brydde han sig inte om. Han omfamnade sin son och han kysste sin son. Han firade med lite grann. Nej, det näst bästa han hade. Nej, men det bästa han hade. Och det var gödkalven, står det. Den firade han med. Den lät han slakta. Så blev det en jättestor fest. Full av glädje. Och så till sist, nummer 4. Fjärde punkten. Fadern älskar sin son så mycket att när han återvände hem fördömde han honom inte för hans onda gärningar. Utan förlät honom och firade hans hemkomst med en stor fest. Han pratade inte om det som hade varit, utan förlåtelsen var omedelbar och ögonblickligen. Och han fick en stor fest när han kom tillbaks. Och det gamla var borta. Sonen hade egentligen sjunkit så djupt man kunde komma. Han blev svinskötare och det var ju orena djur bland judarna. Så det befattar man sig inte med. Men han var villig att inta den lägsta rangen av slav. En daglönare. En inhyrd slav. Det används det ordet. Andra slavar hade vissa rättigheter och kunde till och med nästan vara som familjemedlemmar. Men han valde, när han tänkte hur han skulle förklara för sin far att han skulle erbjuda sig att bli den lägst slaven som är lägst ner på skalan. Men fadern pratade aldrig om det. Han behövde aldrig resonera med pappa om det. Utan han var välkomnad hem direkt som son. Direkt han kom så var han välkomnad hem som son igen. Och det var han ju även när han var borta naturligtvis. Fadern hade ju inte klippt banden så. Men när han kom tillbaks då var han välkomnad som den son han var. Och han fick en dräkt, står det. Ibland brukar man likna den dräkten att Gud iklär oss Kristi rättfärdighet. Fadern klädde honom i den dräkten. Vi får Kristi rättfärdighet. Vi blir iklädda det när vi kommer till vår himmelske far. Och då finns inte det gamla mer, det existerar inte längre. Utan allting är nytt. Fadern frågade inget om det gamla. Den hemmavarande sonen, om man läser vidare i den här texten, vi ska inte göra det. Det är en predikan för sig, den hemmavarande sonen. Han pratade en del om saker som sonen, som hans bror hade gjort när han var borta. Och han var ju avundsjuk också för att fadern firade med den här festen. Men pappa pratade ingenting om det. Det var borta, det var utplånat. Dräkten kan också representera ära och respekt. Ringen som han fick på fingret, den står för auktoritet. Och skorna står för frihet. Sonen blev välkomnad hem som son. Guds faders hjärta. Den här liknelsen beskriver det väldigt tydligt. Gud älskar oss. Och Gud vill alltid vårat bästa. Han är vår himmelske far. Han är den sanne fadern. Jag vet inte vad du har för erfarenheter av din far eller av auktoriteter överhuvudtaget. Det har jag ingen aning om. Förhoppningsvis är det positivt och ingen kan ju vara som vår himmelske far naturligtvis. Men ibland kan det skymma sikten för vem Gud är om vi har dåliga erfarenheter. Men vi behöver påminna oss om att Gud, han är kärleken representerad. Han vill alltid vårat bästa. Det finns en verklig far, en sann far, och det är vår himmelske far. Amen. Herre, tack att vi får påminna oss om att du är våran far, du är våran pappa. Tack att vi får komma till dig precis såna som vi är, Herre. Tack att du älskar oss oavsett, Herre. Du kräver ingenting för att älska oss, för du är kärleken personifierad och du älskar oss som dina barn, Herre. Jesus Kristus. Tack att du vill hjälpa oss att förstå det här med fadern, vad ditt ord säger. Herre, hjälp oss att tjäna dig i glädje. Med hjärtat, inte på grund av att vi ska prestera något eller att förtjäna någonting. Utan hjälp oss att tjäna dig i kärlek, tacksamhet och glädje, Herre. Tack att du vill fylla våra hjärtan med din glädje den här stunden, Herre. Herre, du ser att det finns människor vi tänker på som har vandrat bort från dig, Herre. Tack att vi får be för dem den här stunden. Och tack att den här kärlekens magnet får dra dem tillbaka till dig, Herre. Vi ber dem det, Gud. Att de aldrig glömmer vad de har upplevt med dig, Herre. Det ber vi om, Gud. Herre, vi ber för var och en den här stunden. Du ser om det är sådana vi tänker på i våra egna familjer eller vänner eller människor runt omkring oss, Herre. Vi innesluter dem i våra förböner den här stunden, Jesus. Hjälp oss också själva att vi får vara goda föredömen, goda exempel, goda föräldrar, mödrar och fäder, Herre. Hjälp oss, Gud. Jag ber för egen del, jag ber för oss alla, Herre. Tack att du ska hjälpa oss, Herre. Åh, Herre, fyll oss med mer av dig, Herre. Vi prisar dig för det. I Jesu namn. Amen. Amen. Halleluja, Jesus.